Ja välkomna till De äldres råd. Vi ska alltså tala om den politiska hösten, både inrikespolitiskt och utrikespolitiskt. Vi har ju en ny statsminister och en ny finansminister, och budgetförhandlingarna avklarades då med lämpliga mått av gräl förra veckan. Men jag tror att vi ska börja med det som nu folk i allmänhet talar om, nämligen de ryska kränkningarna av vårt luftrum. 3 gånger förra veckan. Peje noterade en Hornet igår över Helsingfors.
Det var Grankulla, det var kanske riktat mot Grankulla.
Det är säkert,
försvara ja. Grankulla först när Haglund är försvarsminister.
Vad säger ni, vad säger de äldre om dessa kränkningar, Ralf?
Jag vill gärna se ett längre tidsperspektiv på de här kränkningarna. Det gäller inte bara kulminationen, 3 kränkningar på en vecka. Utan om vi går tillbaka 3-4 år så har vi upprepade gånger upplevt olika former av nollsting från Moskva. Vi minns barnombudsmannen Astahov som blandar sig i våra angelägenheter. Vi minns hets i de ryska medierna i anledning av barnpolitiken och försvaret av ryska barn utomlands. Vi har haft diplomater som har uttalat sig på Fabriksgatan på ett i och för sig olämpligt sätt. Och nu kommer då det här som en kulmination. Så att det har skapats en hel atmosfär av irritation där den tidigare inte har funnits.
Det är sant, men jag tror att det beror på att Putin och hans så kallade regim, att de drar lite i hängslen så där för att visa sin makt. Och det är ju nu ett stort problem när den andra världen inte vill godkänna det nya Ryssland som en stormakt. Och därför är Putin ett konsortes irriterade och vill visa att de är en stormakt och de ska bli behandlade som en stormakt. Och det skrämmer mig lite, för det påminner mig lite om andra världskrigets slut och den förnedring som Tyskland utsattes för då med den freden som de då fick sig tillskriven. Och det verkar lite som Putin också skulle fundera på det där sättet.
Jutta, menar du efter första eller andra världskriget?
Första världskriget. Tack. Första.
Ja, no, det här stämmer ju precis vad du säger. Ja. På lång sikt alltså, ja. Under de senaste 10 åren så hade det varit klart uttalat också, men de här själva kränkningarna, det är nu ingen.
Men det är att visa sin makt.
Jag skulle säga att det är mer liksom en detalj i det hela. Och där är vi i olika situationer med Ryssland, för Ryssland är ju ändå en så stark makt att den kan göra sådana saker och den kan utså misstroende. Putin är en mästare i att skapa sådana desinformation och osäkerhet, medan Finland bör där tvärt emot skapa förtroende och ha en konsekvent linje, och därför tycker jag att man ska då inte låta sig provoceras av de här kränkningarna. Men man ska hålla en mycket saklig linje och följa de regler i den internationella politiken som man ska följa när man ska påtala sådana saker. Mycket sakligt och utan känslor.
Inte har vi ju riktigt följt heller våra egna riktlinjer. Jag tänker bara på Niinistös besök till Putin. Jag menar, tidigare har vi ju alltid ansett att vi inte ska blanda oss i stormaktspolitiken. Och nu, jag har fått grälor av mina vänner och bekanta att jag uttalar mig kritiskt om Niinistö. Men för varje dag blir jag mera kritisk. Vad hade han där att söka?
Vi är ju medlem av Europeiska unionen. Vi är inte längre i samma situation som tidigare. Men jag håller lite med Peja på det viset att jag tror att vi ska förhålla oss lite blåögt och tro på styrkan i våra blå ögon och vår naivitet. Vad vi sen tänker är en annan sak. Ni minns att Vladimirov sa i tiden att ni kan strunta i vad finnarna säger när de svarar tills någon av dem säger men.
Men det är ju den ryska.
Det är Paasikivis linje det här.
Det är den ryska.
Men om vi tar en lite sån här, vad ska vi säga, nyktrare syn utan ideologi och så vidare på det här, så ska man kanske ändå komma ihåg att en faktor i det här med kränkningar är att de numera då offentliggörs sedan några år tillbaka, vilket då gör dem föremål för en annan form av politisk debatt i offentligheten. Och det andra är ju det att då efter att Sovjetunionen föll och Estland och de övriga baltiska länderna blev självständiga, så utvidgade ju Estland sin territorialvattengräns till 12 sjömil. Och Finland funderade länge på att vad ska man göra, men gjorde det samma då 1994. Det här betydde i praktiken att i mitten av Finska viken på sina ställen så fanns det inget internationellt vatten överhuvudtaget. Och då beslöt man sig för att dra i mittlinje och så skulle det vara internationellt vatten på 3 sjömil åt vardera hållet. Detta är 10 kilometer. Så det är alltså enormt smalt på sina ställen.
Mm. Svårt att göra.
Och det här är en sak som Finland var ju ointresserat och ville ha en mindre territorial vattengräns just för att det här internationella utrymmet skulle bli större. Till exempel Kaliningrad servas ju från Sankt Petersburg genom detta lilla hål.
Nu är det ju märkligt att man först i året har lyckats liksom orientera sig inom den här smala korridoren och plötsligt under alltså, en vecka finns det 3 slarvar.
Ja, det kan ju finnas olika orsaker till det.
Jag vill inte, Fribba, det är demonstration. Det är demonstration av makt. Varför flyger Hornetplanen överhuvudtaget över oss?
Det är Juttas tolkning det här.
Vi får vara glada så länge det inte är en direkt provokation.
Ja.
Och jag kan tänka mig att om man retar upp sig på bägge sidor tillräckligt länge så kan det plötsligt hända att något plan blir nedskjutet. Tjehov sa just ju minst ni att när det finns ett gevär på väggen så i tredje akten så används det.
Ja, just det. Ja.
Men här en aspekt alltså som jag återgår till det här sakligheten. Den med arroganta det där bekantskaper och bufflar så ska man inte gå med i buffligheten utan hålla sig oerhört starkt i sak. Och här tycker jag att det här, vår försvarsminister Haglund har lite använt ordalag som har varit onödigt provokativa. Han har nu inte spänt musklerna så där med bara överkropp som Putin gör. Men han har nu...
Han har skjutit en skarv.
Nej, det där skarvskjutande och hans hagelbössa och det här, hans jaktkläder ska vi kanske inte tolka som riktade mot Putin. Men det där, han använder lite sådana ordalag att nu får det vara nog och det ena och det andra. Så det tycker jag är onödigt.
Det finns i rikssvenskan ett uttryck som heter stridis.
Yes, och vad betyder det?
Och det betyder lite som krigstok, inte riktigt. Men på finska skulle det väl nog också vara pinko eller något sånt där.
Något stridbar.
Stridis, jo. Och så finns det en vulgärare form av det här begreppet som jag inte ska säga här i möblerade rum.
Ja, men du menar, vill du applicera det här på vår försvarsminister?
Jag vill säga att han är lite anfäktad av sin miljö, nämligen det militära.
Det var det jag just ville komma upp med, att inte han ju hittar på det här tonläget själv. Utan nu är det i själva hans omgivning som man funderar på det här.
Men har det finska folket varit så oroat som han låter påskina, nämligen att nu måste vi lugna ner alla och här finns ingen militär. Tot gjorde det sant, men har vi varit oroad? Så det är konkret.
Niinistö har haft ett, du talar om Niinistö här. Niinistö har haft ett helt annat tonläge.
Tonläge.
Men det där han har varit oerhört saklig, vilket jag tycker är bra.
Här kan man ju ta in då statsminister Stubb som ju också talar lite samma tongångar som Haglund.
Tidigare, men han
nu också.
I lördagens intervju var han nog, tyckte jag, mera det där
jag tycker balanserat. Att han har gått ner i
varv. Jag tycker samma sak.
När
det gällde kränkningarna, jo, men att om vi tar det hela det internationella eller västliga internationella samfundets reaktioner mot Ryssland och Ukraina, så nu var han ju färdig att vi ska ta ett nytt steg i det här sanktions...
Där är han tydligen, men jag håller med, jag är glad över att Jutta har gjort samma tolkning.
Jag tycker nog att han har gått ner i världen.
Och bakom det här ser jag några diskussioner med presidenten.
Absolut,
och inom de trängre kretsarna, det är ju, vår utrikespolitik ska ju ledas av presidenten i samråd med regeringen.
Precis, här finns en mycket bra tandem och det är Niinistö Tuomio. Det är en axel som tycks fungera
ovanligt bra.
Och jag tror nästan att jag har insight på att det är på det viset.
Och att de har lite undervisat Stubb.
Det är en generationsfråga också till en del.
Det är mycket möjligt att de har undervisat Stubb. Det har du rätt i, eller ni båda som sa det. För att jag tycker absolut att Stubb har gått ner i varv. Han visar inte mera sina glada stora tänder och skrattar och drar talar och har sig. Intervjuerna har varit sakliga som han har haft nu på senare tider. Och han arbetar bra tillsammans med Rinne. Vem skulle ha trott det?
Mm, och när han är ute och, är ute och cyklar eller, är, så, ja. Så det är ju inte riktat mot Putin.
Får jag gärna titta på det här lite från oven, det vill säga från luften. På det viset att jag tror att det är möjligt att ryssarna med de här överflygningarna också testar hur vårt radarsystem fungerar och var radarn är utplacerad och vilken del av radarförsvaret är till exempel rörligt. Mm. Så att man skapar sig en up-to-date bild.
Ett av argumenten när det där, man börjar offentliggöra de här kränkningarna, ett av argumenten emot var ju det att det där, men nu kan då ryssarna testa. Vilka kränkningar som så att säga upptäckts och vilka som inte har upptäckts.
Men vad har ryssarna för orsak nu att kränka oss och bråka med oss? Vi är den enda hyggliga grannen de har. Den enda som inte bråkar med den enda som de kan lita på. Mm.
Jag hoppas att ambassaden nu lyssnar på det här programmet på Fabriksgat.
Varför i herrarnas namn skulle de då bråka med oss som är snälla ambassadör. På knä och allting?
Det jag tillåter du att jag spinner vidare i riktning mot Baltikum och kastar fram en provokation. Nämligen, vi har nu ingått ett sånt här, som man på engelska säger, ett memorandum of understanding, en MOU, med Atlantpakten. Och det där, då är min fråga, betyder det här intimare samarbete eller det bevarade goda samarbete med NATO, att Sverige och Finland på något vis får ett lite större revir att försvara när det gäller de baltiska länderna och särskilt Estland?
Vad menar du med revir? Jag menar, om det nu skulle ske någonting, ett angrepp mot Baltikum, så kommer ju inte Finland och Sverige att militärt inblanda sig så länge som de inte är NATO-medlemmar.
Men var så god att observera att det här avtalet eller den här överenskommelsen
innebär... Alltså talar du om det här värdlandsavtalet?
Jo, precis. Och då är vi värdland, eller kan vara värdland för en uppmarsch.
Men det är en annan sak.
Men hör ni... Det var egentligen det jag sökte.
Vad säger ni om att Obama är på besök i Estland just nu? Nu sägs det att man är väldigt orolig i Estland över det här sitt eget NATO-medlemskap och ryssarna som skrämmer dem hela tiden och drar åt kranar hit och dit. Och så kommer Obama plötsligt dit. Jag tycker att det är ett fascinerande steg att ta till lilla Estland.
Men hörde du, Kennedy var i Berlin. Ich bin ein Berliner.
Men han var ein Wurst. Men att man
jag tycker Conchita.
Jag tycker det här som tolkningarna av nu att Obama, vad han ska prata om där i Estland, så man ska inte vara för snabb för att tolka. Jag tror att han är, Obama har ju då i hela sin grundpolitik har han varit för diplomati och samma, i motsats till sin företrädare George yngre Bush. Så, och det här... Tyvärr har han hamnat i ett läge där han inte liksom, han tvingas till att dra gränser, som man brukar säga. Och det gör han säkert, men jag tror också att han kommer att klargöra för Estland USAs
inställning
och totala politiska bedömning av den här situationen, vilket inte nödvändigtvis, som man snabbt tolkar sig, att vi kommer nog med vårt kavalleri.
Nej, alltså nu finns det ju Anders Fogh Rasmussen, generalsekreterare i NATO, så meddelade jag för en 10 dagar sedan och sånt här om dessa snabbutryckningsstyrkor, spjutspetsstyrkor, som bland annat ska placeras i Estland. Alltså, och detta är ju en vad ska jag säga, åtgärd som, om vi nu utgår från att Ryssland, som traditionen bjuder, för en reaktiv utrikespolitik, alltså det vill säga reagera på det här, så det kommer ju betyda igen att så att säga det blir allt kylslagnare i det internationella.
Jag är mycket glad att Obamas besök är ju en symbolhandling.
Det är klart en symbolhandling.
Och det understryker enbart, tycker jag, att Estland är en del av NATO. Och om det nu sen finns 150 amerikanska soldater, så räcker det av den anledningen att de har samma uppgift som jänkarna hade i Västberlin under det kalla kriget. Det vill säga, det är en snubbeltråd. Man får inte ta koll på amerikanska soldater i Estland.
Och det är på det sättet om man nu går ett steg längre och fantiserar eller har den här hotbilden av först ett kallt krig och sen ett kallt krig som upptrappas närmare ett kärnvapenkrig. Jag menar, och USA då klargör att de inte kommer sen att liksom tveka att sätta hårt mot hårt, så är det fullständigt klart att Ryssland är i ett totalt underläge militärt mot USA.
Och jag tror också att amerikanerna har numera ganska mycket av den radarsköld som behövs för att skjuta ner ryska interkontinentala robotar.
Sådana här spekulationer ska vi ju inte gå in på, för att i och med att den första interkontinentala roboten avfyras, men så är det ju slut på hela Helsingfors.
Anser ni nu då att Obama är i Estland för att lära esterna diplomati?
Nej, delvis. Absolut delvis.
Jag tror också att det är på det sättet, för att han kommer att göra samma sak som Niinistö har gjort med vår statsminister Stubbio.
Jag passar på att rekommendera en film som heter Diplomati, där som är tillägnad Richard Holbrooke, som är en av USAs främsta diplomater under de senaste åren. Han är nu avliden, men den filmen visar hur man bedriver diplomati. Och jag hoppas att Putin är inte Putin, utan förlåt.
Thomas Henrik Ilves.
Obama, det där.
Men den handlar då om Paris och förintandet av Paris. Ja. Eventuellt alltså det som Hitler gav order om och som inte skedde.
Det är ett mästarprov på det. Men jag vill återgå till den här Fogh Rasmussen och vara lite fräck och säga att jag blir gärna av med honom. Han är en hök. Han var med och startade och stödde Irakkriget när Bush startade. Ja. Så han har en historia av konfrontation och tvärt emot den här diplomatin som finns i den här filmen och det som också, tror jag, Obama i grunden skulle vilja ha. Ett säkerhetssystem för hela världen. Men hörni,
när Anders Fogh kom in på den danska politiska scenen i tiden, så avbildades han i karikatyrerna under flera år som grottmannen, klädd i päls och med en klubba på axeln. Men är det inte så att alla NATOs generalsekreterare har varit högaktiga, och jag tror att det tjänar så att säga syftet att hålla alliansen ihop. Manfred Wörner, om du kommer ihåg, var inte heller en särskilt fredlig man.
Men hör ni nu, jag går tillbaka till det där att de här stormakterna och deras företrädare ska använda diplomati och inte vapen, det tycker jag också. Men när diplomatin är olika för olika länder, jag menar, hur vi än försöker vara, inte vi, men andra försöker vara diplomatiska med Putin, så har det gänget ju helt andra värderingar. Vad leder det till om man inte kan diskutera med en person som har helt andra värderingar? Precis som när Niinistö var hos Putin, de talar förbi varandra, för de talar inte samma språk, även om de skulle göra det.
Kan vi lämna det här nu, för att vi borde nu försöka klara av den här politiska hösten som vi inte klarade av förra gången, och nu ser det hotfullt ut också. Nu, Rinne nämnde du och så vidare. Vad tycker ni nu om de här konstellationerna som vi har inrikespolitiskt?
Alltså, agendan för hösten är ju otroligt tung.
Ja.
Där finns budgeten, som jag nog tror att kommer att passera riksdagen. Sen finns där Fennovoimas kärnkraftstillstånd, Olkiluotos förlängning, vi har den social- och hälsovårdsreformen, vi har kommunreformen, så att det är stora påfrestningar på den här regeringen. Det som jag tror är ju att den håller i alla fall, för att det skulle vara ett nederlag för Rinne om han skulle tvingas ut ur den här regeringen.
Men tänk på det, att de ska ju positionera sig nu inför riksdagen.
Just det, ja.
Så där blir ju liksom på något sätt en sån här hopplös situation. Att ena sidan måste man samarbeta för att få något gjort, och för det andra sidan måste man profilera sig
för att lyckas få röster
inför valet.
Geomodellen är ju alldeles klar. Ni ser ju att Rinne hänger läpp nu för att han inte fick sin vilja igenom i diskussionerna med regeringen. Och nu hänger han läpp en stund, och sen hänger han inte mera läpp när det gäller att gå ihop med regeringen och gå vidare.
Och partiorganen stödde ju honom.
Han spelar ju för gallerierna.
Partiorganen reagerar ju väldigt positivt på vad Rinne fick till stånd i budgetförhandlingarna, oberoende av vad resultatet
han
blev.
Ja, just det.
Så det finns ett behov av inom SDP att hålla ihop.
Att visa sig.
Jag tycker nog att det här, bekymra sig för småsaker och försöka få politiska poäng med barnbidrag. Först sänker man barnbidrag, ja, och så ska man höja barnbidrag och så ska man göra avdrag, barnavdrag, så det blir sån här, man trasslar in sig i de här små sakerna i finanspolitiken samtidigt som man väntar på en verkligt stor skattereform av något slag för att skattebasen, alltså de som ska betala skatterna, vi har 8-9% arbetslösa och det här dålig BNP så att, och dålig företag, så att den här skattebasen håller på att erodera samtidigt som behoven av medel för det här sociala utgifter, både barnfamiljer och pensionärer ökar. Och vi har 4,5 miljarder kommer till i statsskulden. Det kommer överträffa 100 miljarder. Så att jag tycker att vi får nog bara vänta på att det blir riksdagsval och hoppas på att vi sen ska få en regering som tar ansvar.
Men båten är ganska rank hela tiden.
Just detaljpysslande gör ju att väljarna blir ganska trötta och förbryllade.
Legitimiteten för hela regeringen.
Men det är så svåra de här frågorna att presentera offentligt. Alltså att väljarna har ju väldigt små möjligheter att liksom riktigt
och har ganska mycket fördomar också. Som
nu är ju också saken den naturligtvis att hela Europa står i brand. Vi är inte unika med våra problem. Ja. Vi har vissa unika särdrag men inte mera. Så den reform som Peje talar om när det gäller skattebasen, den är aktuell i många länder.
Och kommer att vara
det hela den här framåt. Problematiken med att ska man stimulera eller skära ned?
Jo, som nu genomgår tydligen en förändring med Katainen ska nu bli ansvarig för arbetslöshet och ekonomisk tillväxt.
Det är en urias post han får, ja, fast den ser så vacker
vilken
ut.
Vilken väg går han då? Det är ju sen,
han har ju varit en hög när det gäller åtstramning hittills.
Ja, no, han... Där har ju den här hans företrädare i den här kommissionen, eller i EU, så var ju liksom en åtstramare av rang.
Vad tycker ni om vi ska nu ta upp den här lilla politiska skandalen som var framme med Laura Räty och hennes holdingbolag och sen det här utbytet när de bytte plats, Lasse Männistö och hon, den ena kom till riksdagen och det där och också sen till regeringen och för sig medan Lasse Männistö då blev vice eller biträdande statsdirektör.
Jag tycker inte att det ser trevligt ut. Jag tycker att det är någon litet ormbo. Jag har från början tyckt liksom lite illa om den där Räty i samband med när hon kastade ut den här, vad hette hon? Det var ett fullt trick som hon gjorde där. Och nu är det naturligtvis hämnden är ju ljuv. Nu blir hon hämnas man på henne med det här som hon har gjort som är juridiskt alldeles okej, har jag föreställt mig, men moraliskt åt helsike.
Där nu, om vi tittar på vad som händer i Kokomus idag, så jag tror att vi har en stor brytning på gång och ett generationsskifte.
Absolut,
och de unga Kokomus-kärnorna som börjar tränga sig fram, de verkar vara väldigt långt höger ut.
Mycket
det gäller både Räty, det gäller den här Ville Rydman som nu kom in i partikansliet. Och det finns flera exempel. Om stupar så är nog bordet dukat för Vapavuori och hela den här unga och obildade kohorten som finns i Samlingspartiet och som inte har någon livserfarenhet, som är riktiga superbroilers.
Jo, det är sant. Men hör du, inte stupar stubb utan han lämnar Finland, inte blir han här, utan han ska iväg till EU och få en hög post där. Så att det
vi har väl inte sett hur det går.
Nej, det vet att vi inte ännu,
men den där, en god sak i det här utvecklingen som ni beskriver, så det är ju att den här myten om Samlingspartiet som ett arbetarparti, så den håller ju på att sprängas avslöjas helt och hållet.
Gudselov,
så blir det en äkta politisk fråga och det blir ett äkta val med mer politiska värderingar. Jag skulle ännu säga om Räty att det lättaste är ju att fördöma det moraliskt som vi gjorde, och det gör vi alltså, det var roman. Men där är också det två aspekter till, och det andra det är ju det att de försämrar ju skatteintäkterna, de här bolagen. som tar ut...
Det är ju hela meningen med det.
Ja, ja, och det är ju liksom en rent fiskal fråga. Det är inga stora summor, men det är ändå ett bortfall. Och sen det tredje, att när man gör på det här sättet så försämrar det legitimiteten för hela vårt skattesystem.
System, ja. Får jag sen ytterligare säga att det är en annan myt som håller på att spricka när det gäller Kokoomus. Arbetarpartiet är det för ena myten. Den andra är att Kokoomus skulle vara särskilt rikt begåvat med sakkunnigt folk som har lång erfarenhet och som står så att säga till samhällets förfogande. Det ser vi ju att så är det absolut inte fallet, utan det är broilers med hårda och vassa armbågar och mycket liten förståelse till exempel för den finlandssvenska minoriteten.
Absolut ingen förståelse. Det finns ju några stubbor sådana som när man läser läppar så ser det bra ut, men vad partiet sen tänker, det är ju som den där Gossen Rydman som...
Man ska ge ett litet nålsting åt stubb, så den här intervjun i tv som jag skröt med här just på att han var så bra på lördagen, så sen när han blev intervjuad på svenska så tappade han koncentrationen och talade om det här kränkningarna med flygplan, han kallade det för inskränkningar. Två gånger. Så att, men det där, vi ska förlåta honom.
Vi ska förlåta. Jag menar, han är ju... Det är inte så roligt att hela livet går på tvåspråk. Alltså, om man ska få tala sitt modersmål från
morgon. Jag tyckte att det var skojigt. Jag är fullständigt tvåspråkig.
Jag är också tvåspråkig, men jag tycker inte att det är mer roligt. Jag tycker att man ska kunna tala sitt eventuella modersmål. Inte mitt, men ert.
Alltså, vad menar du?
Jag menar det att...
Hon menar estniska, hennes modersmål.
Nej, var du än går så blir du inte mera bemött på svenska. Och talar du svenska
på
så...
Det sättet, ja.
Så att, nå, att, ja. Och där är ju Kokoomus nog driver det där enspråkigheten mycket starkt.
Ja. Stubbe är inte heller klar på den punkten.
Jag vet inte heller, så du Stubbe måste också dansa efter partiets pipa.
Vi kan kanske ta den här diskussionen om det språk någon senare. Jag tror
att det är Kokoomus som vi kom in på,
jo, att det är så mångfacetterad fråga.
Jag tillåter en sista fråga, nämligen, tror vi att regeringen håller hela valperioden ut? Jag tror att så sker, att
jag
de är bundna
också
så hårt i varandra nu.
Jag är också, jag
det
tror
alltså det som man ju kan ställa frågan, vad skulle de vinna på? Att
absolut ingenting. Men vad händer sen?
Det får nej, vi de gröna, se. Men de gröna lämnar.
Vi får se sen vem som får de flesta rösterna. Är det som man säger nu, Kokoomus, eller kommer SDP högre upp i röstetalen än vad det var tidigare? Hur går det med Sipilas parti? Hur
vad
går
tror
det med
ni om Soini och de där?
Soini?
Ja, vad tror ni att händer?
Svalvågen är bruten.
Jag tror också. Jag tror alltså, att den här...
Gallupar är ju alltid såna att det spelar ingen roll vilken siffra där är, utan det är trenden som är det
right,
avgörande.
Jo, det stämmer. Men jag tror att det går neråt.
Och trenden har ju nu varit nedåtgående under en
det är nedåtgående för att folk har fått nog. Han är nog en mästare på att säga roligheter, den här Timo Soini.
Och grovheter.
Och grovheter, numera också grovheter, opassande grovheter. Men jag
kanske
tror,
desperation.
Jag tror att det är lite desperation och det är lite som åsnesvansen, den hänger nu, den inte mer uppe i luften som det var tidigare när han var Mighty Mouse.
Där vi har vår.
Ja, det där att han nu säger det här som en ordlek på perso och faktiskt, så vi ska nu inte själv falla till det här, men det som han
du gjorde
sa,
det ju nästan.
Nej,
nästan. Var det nu ena foten i gropen?
Det är någon kroppsdel som han vägrar att sälja, och den kroppsdelen påminner lite om perussuomalainen.
Men har han snälla någon efterträdare?
Det sa han.
Jo, jag vet, men vi behöver inte det i det här kulturprogrammet.
Men då halveras partiet.
Då halveras partiet, och då får sossarna tillbaka de som har försvunnit.
En del,
då en del kommer tillbaka, det tror jag. Om inte någon går till Sipilas agrarer, det vet jag inte.
Men, vi har säkert...
Men vad har Sipila för bild nu för tiden? Han har varit ganska tyst. Och jag menar, han har inte varit den morske killen som var... Nej, morsk har han aldrig varit, utan han har varit relativt bra som politiker.
Det en del av stiltjen nu i politiken beror ju på att riksdagen inte har varit samlad.
Det är klart det.
Det exploderar någon alldeles inom två veckor.
Alla ligger lite och lurar i vassen nu. Det är klart, innan
Innan
man kan kan inte börja skjuta av allting nu för
nej,
att det där
just det.
Då liksom ja. Blir det för sent.
Men tänk om de gröna lämnar på grund av Fennovoima och Olkiluoto.
Men jag undrar om de har något att vinna på det.
Alltså, ja. Så,
det nu de är tillbaka till sina idéer.
Om de lämnar några månader före valet nej, si så kommer ju alla att se att det här är en valkompromiss.
Men si, Arhimäki vann på det.
Vänstern vann ja,
men
ju
det
längre
det. Sen.
Vänstern.
Vänstern vinner i opinionen men knappast i det där i alltså, politiskt inflytande.
Bakom min fråga, Geo, ligger det att kanske man tar in Persut för en kort period, före riksdagsvalet, om de gröna lämnar.
Du är konspiratorisk, men ja, det är ju bra att vi får mycket att prata om här i höst.
Jag tror att vi skjuter upp den här diskussionen till ett senare datum.
Det tror jag också.
Vi återkommer igen faktiskt redan precis om en vecka undantagsvis. Vi tackar för intresset.